Det här är podcasten om terapi, personlig utveckling, magiska transformationer och den mänskliga och andliga upplevelsen. Jag heter Dan Aftola och jag kommer dela med mig av allt jag lärt mig som terapeut och om mitt eget förändringsarbete. Det är här du träffar banbrytande terapeuter och helare, inspireras av andras framsteg och utmaningar och tar dig steg för steg från illusionen tillbaka till verkligheten. 1, 2, 3, öppna ögonen, nu kör vi!
Hallå kompis, hur mår du? Jag ska inleda det här avsnittet med att berätta om något som jag ska göra under nästa år. Som kommer vara svårt, det kommer utmana mig och mitt ego har redan börjat försöka förhandla sig ur det. Och det är inte ett nyårslöfte utan något som kallas ett bold move. På svenska ett djärvt drag. Kanske inte har riktigt samma... Ett bold move är en modig och beslutsam handling som har som syfte att hjälpa dig framåt i din strävan att bli en bättre person. Det är en tanke eller ett tema som genomsyrar hela året. Till skillnad från ett nyårslöfte som oftast är en aktivitet som glöms bort kring den 20 januari. Vad som karaktäriserar ett bold move är att det är att få sträcka sig strax utanför din komfortzon där du växer. Något som får att göra lite ont i magen men också eldar på din passion. Det andra året i rad jag ställer in mig på att göra ett bold move. Förra året var jag tvungen att bestämma mig i stunden och sökte lite snabbt i huvudet. Jag gör en podcast och den lyssnar du på nu. I år har jag bestämt mig sedan länge. 2023 ska jag ägna mig åt att gå djupare in i mig själv, möta och läka mitt inre barn. Genom fokuserat inre arbete, meditation och så vidare. Genom att ta hjälp av terapeuter, coacher och andra som kommer bistå med sina fantastiska förmågor. Och det kommer att göra mig till en mognare, större, starkare, mer kärleksfull och vuxen man. Jag är säker på att jag kommer bli en bättre pappa. Och en bättre terapeut utan tvekan. Det känns som sagt lite motigt för det kommer alldeles säkert bli jobbigt och tufft. Inte för att jag har haft en svår uppväxt, nej, men den var jättebra. Men vi formas utifrån andra. Och det är svårt att bryta den formen. För att bli sitt äkta jag. För du går emot din inbillade identitet. Dina värderingar. Dina sanningar. Andras sanningar. Ja, du går emot illusionen. Men jag gör det av kärlek och respekt till mig själv. Du kommer definitivt få höra mer om detta i podden under nästa år. Idén till ett bold move fick jag från Dominic Quartuccio. Som är grundare av The Great Man Within. En podd och ett community. Jag är medlem och en av ledarna i deras digitala mastermind. Som består av runt 30 män, de flesta baserade i USA. Min upplevelse under de snart 2 åren jag varit medlem är att det har varit det mest betydelsefulla och omvälvande i mitt eget inre arbete och personliga utveckling. Det är inte som i andra liknande communities att man pumpas full med information. Utan vi omsätter den mänskliga visdomen i praktiken och bland annat utmanar våra rädslor. För många män är det skitskrämmande att vara sårbar och öppen inför andra män. Som vi pratade om i avsnittet med Richard Sykes. I detta mastermind får vi erfara hur det kan vara att kliva fram och ta plats. Blotta sina rädslor och sin skam. Och jag själv skakade och svettades även om det var online. Och jag skulle prata om att när det har varit tufft ekonomiskt för mig så har jag känt mig som en dålig man. En dålig pappa och make. som att jag svek familjen i min roll som ledare och försörjare av familjen. Och du, det var fan något av det manligaste jag gjort. Det var så jävla modigt. Jag är så stolt över mig själv. Och inte bara det. Kärleken och stödet som jag fick tillbaka var enormt. Även om jag inte träffat någon av dessa män på riktigt, så räknar jag flera av dem som några av mina närmsta vänner, som bröder, som jag kan lita på har min rygg när jag behöver det, och de kan lita på att jag ställer upp för dem. Det mastermindet är baserat i USA, vilket innebär att jag sitter uppe efter midnatt en gång i veckan. Jag sitter faktiskt i detta nu och väntar på att ett möte ska starta. Det är rätt slitigt vissa månader, men det är helt klart värt att committa till det. Och jag pratar om det här av två anledningar. Alla män behöver andra män. Vi behöver inte bara polare, utan vi behöver bröder. Så jag vill uppmana dig som är man att fundera på om du vill vara del av en sån här grupp. Hur hade det hjälpt dig? Hur hade det kunnat lyfta dig? Men också, finns det något som skrämmer dig med den närheten och sårbarheten gentemot andra män? Du kan väl höra av dig till mig och berätta vad du tänker. Du når mig på dan.ahtola@gmail.com. Det är också adressen i avsnittsbeskrivningen. Den andra anledningen till att jag pratar om The Great Man Within är att det var genom det communityt som jag fick kontakt med veckans gäst. Det är något som fascinerar med människor som gör något extremt, som pressar sig själva bortom gränserna och som på något sätt ändå helt vanliga och jordnära. Elof Olsson är Sveriges främsta ultralöpare. Han har vunnit SM på 100 km 3 år i rad. Han kom sjua på VM i 100 km och härom veckan sprang han in på en fantastisk tredje plats i ett lopp utanför Kapstaden där han sprang 100 miles. Och det är lite svårt att fatta hur mycket det är, så jag kollar på en karta. Det är ungefär som att springa från Simrishamn till Roskilde i Danmark. 16 mil typ. Jag undrar såklart hur man klarar detta rent fysiskt och vad man tänker på när man springer nästan dygn i sträck. Och de frågorna har Elof svar på. Så det är lika bra att hoppa över till veckans avsnitt med ultralöparen Elof Olsson. Och eftersom jag hade tillfälle att prata med en elitidrottare, så var jag bara tvungen att inleda med en klassisk sportfråga. Och fick ett klassiskt sportsvar. Elof Olsson, välkommen till podden. Hur känns det?
Nej, men det känns bra.
Elof, du är precis hemkommen från Kapstaden. Där du sprang ett lopp, inte i men kring Kapstaden, på 100 miles, typ 16 mil. Där du kom trea. Du har också i år placerat dig på 7:e plats i VM på 100 kilometer. Och inte nog med det så kom du dessutom, du vann SM för tredje året i rad på 100 kilometer. Ganska, jag menar, rätt fantastiskt år skulle jag säga. Det känns som att du måste ju vara Sveriges utan tvekan hetaste ultralöpare.
Ja, det kanske jag är. Jag vet inte riktigt. Det har varit ett riktigt bra år, så jag är ju riktigt nöjd med hur det har gått. Jag kommer ju från ett skadedrabbat år, så jag kan inte vara mer nöjd med hur det här utvecklade sig efteråt. Att träningen gick bra och liksom varje mål jag satt upp har liksom varit väldigt fokuserat, och resultatet av det har blivit väldigt, väldigt bra och liksom som jag har velat i princip.
Aha. Men alltså, jag måste verkligen gratulera, inte bara för då att du klarade igenom 100 miles loppet, men också en alltså fantastisk placering. När man kollar på filmerna, eller när man kollar på målgången, så kommer du liksom och hoppar och skuttar och high-fivar, och det ser ut som att du
ja, men du vet, varit ute på en liten löprunda och är på bra humör. Hur har du energin att liksom se så där jävla peppig ut?
Ja, peppen var ju ganska lätt i alla fall. För du har ju, när du har sprungit i 22,5 timme så är det ganska skönt att komma i mål. Så den var ganska lätt att få till. Sen att jag hade liksom studsen i steget och hoppa i mål. Det vet jag inte var det kom ifrån, men jag hade varit lite stapplig de senaste timmarna på stigarna, så inte vet jag, men det kan ju ha varit att musklerna fick vila, eller vad man ska säga, medans och då när det vart så lättlöpt in på till målet, så funkade de musklerna som att kunna, ja, springa snyggt och hoppa i mål.
Ja. Du sprang 16 mil i sträck under 22,5 timme för en vecka sedan. Har liksom kroppen återhämtat sig efter det? För det känns som att det borde vara en extrem påfrestning.
Ja, och det är det ju. Jag var ju rejält sliten efteråt. Muskulärt och i leder så kändes det väldigt mycket till en början.
Vad brukar man göra efteråt då?
Vad sa du?
Vad brukar man göra efter ett sånt lopp?
Ja, jag fick ju en öl direkt när jag kom i mål, så jag satt och sippade på den. Men även om det är risk för att man börjar må illa, men inte på grund av ölen, men att man liksom, det är omöjligt att få i sig tillräckligt med energi när man håller på och springer. Man kan liksom minska liksom energitappet genom att få i sig, trycka i sig så mycket energi man klarar av. Men man måste ju fortsätta äta efteråt ett tag tills det liksom lugnar ner sig, för annars är risk att man blir illamående.
Äter du under loppet någonting?
Ja, hela tiden. Jag tror jag fick i mig ungefär 6000 kilokalorier under tiden jag sprang.
Som är typ, alltså, två dagars, ungefär lika mycket som man äter under två dagar kanske?
Ja, jo, men jag tror det är ungefär 3000 jag brukar äta en vanlig dag. Så det är ungefär två av mina dagar.
Du kanske kan svara på en av fördomarna som jag har om långdistanslöpare förresten. Egentligen inte min fördom, det är mer en skröna, tror jag, som jag hörde från någon. Att långdistanslöpare brukar ladda dagen innan med att dricka öl. För att det typ är så här kolhydrattätt. Så att till exempel under Göteborgsvarvet, eller dagen innan, kvällen innan Göteborgsvarvet, så kan man se typ kenianer och japaner sitta uppe på Heaven 23 och hinka öl innan. Så, ska du dementera eller bekräfta det?
Ja, vi brukar väl ha en liten tradition att ta en öl. Typ när vi har förberett oss, liksom, det är mycket förberedelse inför långa lopp och man har liksom varit superfokuserad. Och så sen när man allting är klart, så får sätta sig ner, ha ätit middag och ta en öl och bara slappna av och liksom så. Men att hinka flera öl skulle jag nog aldrig rekommendera, även om jag har hört liksom fall där man har gjort det liksom. Men det behöver väl inte vara hämmande, det kan funka.
Du, vi fick ju kontakt via en podd eller en Facebookgrupp som tillhör en podd, Great Man Within, som fokuserar på, ja, det kanske man hör på titeln också, att vara sitt bästa jag, att bli sitt bästa jag, eller hur man nu ska beskriva det. Hur började liksom du intressera dig för personlig utveckling eller för ditt inre arbete?
Jag tror jag började känna att det liksom, jag stod still i vissa delar av livet och blev frustrerad av varför, och liksom visste inte vart jag skulle hitta hjälp eller börja liksom jobba på det på något vis. Och då blev det väl att jag kom in på olika poddar och sånt där. Och då, jag tror jag fick upp den på som en sponsrad ad på Instagram eller någonting. Då började jag lyssna på den och så fattade jag tycke för deras agenda liksom och hur de la upp det. Så den har ju varit en del i liksom börja bygga om tankesättet kring hur jag jobbar med mig själv och sådär.
Mm. Men är personlig utveckling och arbete med sina tankar, är det liksom allmänt vedertaget hos mer, om man kan kalla mer extrema idrottare som man ändå får säga att du är? Är det någonting ni pratar om?
Nej, det skulle jag inte säga. Det är ingenting liksom som är uppe på agendan. Och hur jobbar du med dina tankar och liksom så där? Det kommer nästan aldrig på tal. Det är liksom, det där gör man bakom kulisserna, tror jag. Hur man själv jobbar. Sen känns det ju som att det läcker ut lite om man inte jobbar med det. Eller om man jobbar med det, så syns det ju det också, skulle jag tro.
För det måste ju vara, jag tänker att den mentala biten måste ju finnas där på något vis. För man kan liksom inte, tänker jag, springa så länge eller utsätta sig för så mycket fysisk och mental press utan att ha någon form av inre träning för att kunna hantera det. För det som jag funderar på, om man ska se bara till mig själv, som du vet, tränar som vanligt folk gör. Ibland springer jag, är inne på gymmet kanske 4-5 dagar i veckan och har väl liksom så här att jag tänkte att ja, men nu ska jag göra 10 repetitioner av det här och har bestämt mig för att nu ska jag göra 10 repetitioner av bänkpress eller vad det kan vara. Och på något sätt så lyssnar kroppen på det och ställer sig in i att det blir 10 repetitioner, så blir jag trött efter 9 och får pressa upp den 10:e. Fast egentligen kanske jag hade kunnat mer. Och då att springa till exempel som du har gjort ett, eller flera, att springa 24 timmars lopp. Hur klarar man liksom att hålla tankarna i schack eller den här inre rösten eller rösterna ifall man har flera?
Ja, jo, men den är ju väldigt svår vart man ska börja. Jag tror att många liksom löpare jobbar ju med det i och med att man tränar mycket. Så att man får ju hela tiden, beroende på pass, så är det liksom kör man många intervaller så är det ju ofta att man räknar ner antalet intervaller, och när man har nått över hälften så är det ju mycket enklare att liksom stålsätta sig igenom passet. Men när ett träningspass är väldigt hårt tidigt, att man känner att det kanske är lite för hårt för dagen eller någonting sånt där, så är det ju väldigt mentalt jobbigt att liksom pressa sig. Och där blir det väl att försöka ta intervall för intervall och liksom sådär. Så jag tror ju liksom många löpare jobbar ju mycket med det mentala i sin träning. Just där, beroende på hur långt man kör och hur många intervaller man kör och sådär. Och när det kommer till att springa långt, så det blir lite samma sak. Jag tycker oavsett distans så blir det mycket lättare mentalt när man har kommit över hälften av sträckan. Det blev lika nu på loppet i Sydafrika, så när jag passerade hälften, 83 kilometer, så då kändes det liksom, ja, men nu börjar vi.
Vilket för att bara tillägga, då har du sprungit 2 maraton ungefär.
Då är det bara 2 maraton kvar, och det är ingenting.
Nej, men alltså, man hör ju, alltså, det krävs ju liksom en speciell sorts galenskap.
Ja, men exakt. Så är det. Om man inte förhåller sig till det så blir det nog lätt att man liksom inte klarar av det.
Vad tänker man på under tiden då? För att jag kan tänka mig att det är inte så att du springer omkring och lyssnar på poddar som då vanligt folk gör när de är ute och tränar.
Nej, i vanliga fall när jag tränar så gör jag ju det. Men när det är lopp så väljer jag att vara helt utan musik eller podd.
Mm.
Och vill jag vara i nuet och känna och göra det jag ska.
Mm.
Då vill jag vara fullt fokuserad på det. Jag blir nästan aldrig uttråkad när det är lopp på det sättet. Det kanske jag skulle bli om det liksom gick åt helvete totalt. Liksom. Om jag skulle bara gå in i mål från hälften.
Mm.
Och jag skulle verkligen stålsätta mig för att göra det. Då kanske det skulle varit trevligt att lyssna på någonting. Men samtidigt så tycker jag att just när det är lopp så då vill jag vara fullt fokuserad för att det är så mycket att försöka göra rätt liksom. Nej, men och vad jag tänker på det är väldigt mycket och samtidigt väldigt lite skulle jag säga. Man släpper ju allt vad som man släpper liksom världen för ett dygn liksom. Det enda som betyder någonting där och då är liksom loppet. Allt utanför är liksom som bortblåst. Så sina egna bekymmer på hemmaplan och sånt, de finns inte för tillfället. Och du, det är mer liksom saker kring loppet. Ja, men hur långt är det till nästa station? Mm. Och hur lång tid kan det ta? Eller man räknar på saker. Ja, men nu har jag sprungit så här långt och det har tagit så här lång tid. Mm. Och så här många höjdmeter har jag sprungit och då har jag ju så här många kvar. Och hur lång tid kan då den sista andra halvan ta om det är mindre höjdmeter på den? Och så vidare. Så att,
alltså det låter ju som att ja, men man är inne i något slags flow där du mer är fokuserad på uppgiften och inte så mycket på dig själv kanske som utför uppgiften. Eller kanske då det går snett och man börjar tvivla eller börja känna att det blir svårt när man börjar tänka på vem det är som utför det.
Mm. Ja. Nej, man känner ju, man försöker ju också känna efter alltså hur det känns i kroppen liksom så. Och så länge man får i sig energi i liksom bra mängd och magen pallar med. Dessutom sprang jag på natten så då drack jag koffeinshots som tror jag gjorde att jag slapp den här sömntröttheten. Och just att fokusera på rätt saker. Jag försökte ha ett fokus att jag skulle röra mig lätt på stigarna. Vilket jag tyckte jag funkade väldigt bra fram till kanske med ett maraton kvar. Då började det bli tufft.
Det är bara till extremt så här. Det är bara ett maraton kvar. Nej, men som sagt, det är sånt som vanligt folk sällan säger. Men alltså, det låter ju väldigt underbart det här. Det låter ju rätt härligt att vara bortkopplad från världen i typ ett dygn. Som en slags, det är ju något form av meditativt tillstånd som jag tror de flesta på något sätt vill komma in i. Men alltså jag har ju, om man ser på mig själv, alltså jag har en hyfsat vanlig kropp. Jag är ganska stark och men ändå har, du vet, lite krämpor här och där. Jag kan springa kanske typ en timme innan det börjar bli för, alltså för smärtsamt, det börjar bli för jobbigt helt enkelt. Även om man kanske skulle då vilja bara kunna fokusera på att komma in i det tillståndet eller i zonen. Vad är skillnaden på dig egentligen och din kropp? Är det bara liksom träning och övning som gör det?
Ja, jag tror jag har, det mycket är ju träning.
Mm.
För löpning är ju väldigt mycket, det kräver många år. Man brukar ju säga att man liksom, innan du kan pika i löpning så behöver du träna i 10 år. Och nu är jag inne på mitt 12:e år, så jag är liksom är inne på den del där jag liksom kan.
Du är lite långsam i starten.
Ja. Mm. Nej, men då, det kräver sina år på träning för att kunna nå din potential liksom så. Sen kanske man kan skynda på det delvis om man träna väldigt smart från början. Och inte bli skadad framförallt. Min fallenhet tror jag är att jag alltid haft med mig det här sättet att kunna göra någonting länge. När jag var liten så vi bodde i en, eller jag är uppväxt i en liten by i Gärderås med 200 människor. Och det var ganska mycket så här egen tid hemma på gården, och jag gick ut och jonglerade med en fotboll i timtal, så liksom blev inte uttråkad. Och jag minns att jag och någon kompis byggde någon koja ute i skogen. Jag var aldrig uttråkad, medan kompisen ville hem och liksom, nej, nu får det vara nog, det här var tråkigt. Och lika att jag hoppade studsmatta i timtal, så liksom just det där att kunna hålla på med någonting i lång tid och utan att bli uttråkad på samma uppgift är väl någonting jag har med mig genom hela livet. Så det skulle jag väl säga är en styrka som jag har, som kanske inte kommer lätt för alla.
Jag förstår att du tränar ganska hårt och tränar ganska mycket. Antagligen nästan varje dag, antar jag.
Ja, mer eller mindre. Det brukar ofta gå det liksom att det blir 2 veckor och så tar jag en vilodag.
Kan du få för dig liksom springa ut på en vanlig runda? 7-8 kilometer.
Ja, jo, men ofta.
Ger det dig någonting överhuvudtaget?
Ja, jo, men lite återhämtning blir det väl. Så oftast när jag har liksom längre perioder utan rena vilodagar, ja, så finns det ju oftast någon dag där jag kanske bara springer en 5 kilometer. Eller 8 kilometer, typ där omkring. Och då blir det ju inte en ren vilodag, men för mig blir det ju väldigt enkelt och liksom, och plus att jag inte springer så fort på den, så blir det väldigt återhämtande för mig. Och att resten av dagen inte är en massa annan träning. Så på det sättet så kanske jag tar, om man kan se sådana dagar som vilodagar, så tar jag ju mer vilodagar än bara varannan vecka liksom. Men
det är lite provocerande när du säger att 7-8 kilometer är lite återhämtning för dig. Men ja, då får man komma ihåg att du har tränat i 12 år för att kunna säga det. Och dessutom, det var inte så att du började från ingenting heller. Vad gjorde du innan du blev löpare eller ultralöpare?
Jag hade en gammal karriär inom extrem skidåkning, slopestyle. Där jag liksom hoppade och snurrade och liksom mer en helt annan typ av sport, fortfarande individuell men och extrem, men där vred jag sönder knät det sista säsongen, och det tog ungefär 2 år att rehabilitera från det med tre operationer av knät plus 2 för att jag fick infektion i knät. Så det var en väldigt intensiv period med ganska mycket smärta och mycket rehab, och där jag byggde upp kroppen väldigt bra i och med att jag var noggrann med min rehab och sådär. Så utgångspunkten in i löpningen tror jag var en väldigt, väldigt bra. Att jag hade jobbat igenom kroppen, byggt upp den liksom muskulärt. Så att den, när jag väl började springa så hade jag en bra utgångspunkt.
Blev du någon gång rädd för att att inte kunna springa eller idrotta så här när du, om det var så lång tid som du var skadad?
Ja, det var i alla fall anledningen till att jag inte tog mig tillbaks till skidåkningen. Det var ju att jag ville inte hamna där igen. Och då kände jag liksom, det känns inte som att knät är tillräckligt bra. Och det känns inte säkert nog att jag har tillräckligt bra kontroll att jag inte kommer kunna hamna där igen. Det kändes som att nej, det är för mycket hjärnspöken och liksom för stor risk att jag vrider sönder knät igen. Och då kommer det säkerligen inte bli lika bra nästa gång man opererar och så, att det inte läker lika bra och liksom, då ska jag gå med ett trasigt knä och, som jag inte kan använda fullt ut. Men i löpningen så har det liksom, det har fungerat väldigt bra med knät. I början hade jag lite mer knäskydd och behövde värma upp knät mer om det blev lite kallare. Sprang med sån här värmeknäskydd som man drar på sig. Som stabiliserar också lite grann.
Mm.
Jag var ju orolig i början, alltså att det inte skulle gå. Och man fick ju höra liksom, det är väl en stämpel löpning har, att det liksom ska vara dåligt för knäna. Men jag skulle väl snarare säga tvärtom, att det bygger upp knäna. Och så länge man springer på ett bra och skonsamt sätt.
Ja, för du har pratat om att springa snyggt.
Ja.
Vad är det för någonting? Alltså jag fattar ju, springa snyggt. Jag får en bild i huvudet. Jag kan spela in en video så får ni se hur det är. Men du kan också... jag tror att ett annat perspektiv var att springa snyggt är.
Ja, det är väl upp till var och en att definiera det egentligen. Springa lätt kanske är en bättre definition på det. Alltså att man ska röra sig så att man själv känner sig... att man har ett lätt löpsteg. Mm. Då kanske man behöver jobba med olika antal steg per minut. Det är väl en grej för att liksom korta ner löpsteget och inte landa på för mycket på hälen.
Mm.
Sen är det väl lutningen, hur man är lutad från fötterna upp till huvudet. Att man är liksom framåtlutad. Att man och liksom sådär. Att man landar liksom mitt på foten och liksom låter foten göra det den ska. Det är många som, det har ju varit en liksom löparvåg med barfota skor som har gått över till att alla skor är överdrivet uppbyggda och liksom sådär.
Mm.
Och det gör ju att man också, kroppen tolererar mer att springa fel för att det finns så mycket dämpning i skon.
Okej.
Men jag skulle väl förespråka att försöka tänka att man ska springa som att man är barfota. Och då det kan ju vara ett bra sätt jag vet inte. Det är väl inte alltid, springer man på ett mjukt underlag så kan man ju fortfarande springa dåligt och man klarar av det barfota, men jag vet inte om man kanske ska göra det på asfalt eller någonting, så att det liksom, då kommer du ju automatiskt springa på ett sätt som gör att det blir skonsamt, för annars är det inget skönt.
Mm. Men det måste ju ändå göra ont.
Mm.
Alltså oavsett hur snyggt eller hur lätt eller hur tekniskt rätt man springer så måste det göra ont. Så hur, vad gör man för att hantera smärta under ett långt lopp?
Man måste nog acceptera att det kommer göra ont först och främst. Och att det är liksom inte, det här är ingen bekvämlighetssport. Den komfortzonen får man...
Jag tror att de flesta redan är med på det faktiskt. Det framgår med all önskvärd tydlighet.
Ja, smärtan kommer lite olika. I det här senaste loppet nu, om man tar det som exempel, så då börjar det kännas i vaderna och baksida lår ganska tidigt. Alltså, säg inom 2-3 timmar. Och nu är jag erfaren, så jag vet att det, liksom, det behöver inte betyda någonting. Och det gjorde det inte heller. Så vissa smärtor kommer och går när man springer såna här långa lopp. Och då handlar det om att försöka fortsätta springa som att du inte har smärtan, så att du inte börjar kompensera för smärtan, för då tror jag man är illa ute, för då kommer det få konsekvenser. Och nästa grej, vad blir det av i det hela då kanske det kommer upp en ny smärta som inte är lika bra och som kommer bli en negativ spiral liksom.
Du har ju sprungit flera 24 timmars lopp.
Ja, jag har väl gått i mål i två. Ett efter 16 timmar.
Men alltså, vad händer under 24 timmars lopp?
Ja, det är ju ganska mycket. Samtidigt kan det vara ganska lite, men under större delen så är det ju ganska lite som sker. Där är det ju mer en inre resa, vill jag säga. Då är det oftast en kort bana runt. Och där handlar det väl mer om att stänga av och vara ganska blank i huvudet. Och samtidigt jobba med energintaget. Försöka ha en bra plan och liksom utföra den så gott det går. Ha magen i liksom, försöka ha magen i schack och liksom så där. Under mina 24 timmar som jag har gått i mål på har jag upplevt väldigt mycket yrsel. Och det kan väl säkert ha att liksom energiomsättningen inte fungerar riktigt som den ska. Och det stannar i benen och det blir liksom konstigheter i kroppen. Den första gången då tog de in, då gick jag runt och yrsla i 2 timmar. Sen tog de in mig i duschen och duschade av mig kallt. Och 10 minuter senare sprang jag som att ingenting hade hänt. Det var helt...
Hur funkar det? Eller vad var det som hände?
Jag tror det var att liksom, blodkärlen liksom utvidgar sig väl så att blodet liksom stannar i benen. Blodcirkulationen liksom går inte runt riktigt som den ska. Så hjärnan får inte riktigt tillräckligt med syre, så då blir man yrslig. Och då när de tog in mig i duschen så drar väl blodkärlen ihop sig, skulle jag tro. Så att blodet börjar flöda bättre. Och då helt plötsligt så när man liksom börjar komma igång igen så försvinner det.
Hur långt var det kvar då?
Jag tror det var 2,5 timmar.
Men när du sprungit så länge, då har du sprungit typ 20 timmar. Någonting. Mer än 20 timmar. Och man börjar känna sig yr. Och det känns som att det kanske inte riktigt... Blir du inte rädd då? Att liksom för en sån extrem påfrestning att det skulle kunna vara farligt för kroppen?
Om jag inte hade haft folk runt omkring mig så kanske jag skulle vara rädd. Eller alltså... Om jag skulle vara själv ute i skogen eller... sådär. Och så skulle jag uppleva en sån där grej. Då skulle jag nog stanna snarare och försöka fundera på hur jag kan komma ur det här. Men,
vad gör de då, ditt team?
Nej, men det var just det att vi jobbar med att kyla ner benen och huvudet lite grann. Och jobba liksom med de bitarna som vi vet om kan få en ur situationen. Och när man liksom vet såna här saker så då har man ju verktyg att jobba med. Men om man upplever det utan att veta vad det är så är det ju absolut obehagligt. Så första gången var det ju liksom jag gick runt som en och vinglade in i stängsel och liksom så där, så jag var ju riktigt yrslig så det
i 2 timmar.
Ja, ungefär 2 timmar. Så det var ju det var inte någon skön upplevelse alls. Men just att jag hade folk runt omkring mig och sådär. Och att det var ett lopp liksom, så att de är ju seriösa och liksom skulle det liksom kollapsa så är det ju nära till sjukvård liksom. Så länge det är så är det inte för mig så obehagligt alla.
Men ligger ditt fokus då på kropp? Och hur den känns och vad den gör, eller var någonstans ligger ditt fokus?
Min hjärna är väl då fokuserad på men hur kan jag komma ur det här? Jag upplevde lite yrsel på loppet i Sydafrika på ett tillfälle på slutet där jag tappade ganska mycket på dem framför. Det var en teknisk passage upp och ner bland stora stenbumlingar och liksom sådär. Där jag liksom började känna den där yrselkänslan, och då försökte jag väl liksom, ja men jag har sportdryck, har jag fått i mig tillräckligt, så jag försökte få i mig liksom det och försökte jobba igång kroppen, försökte jobba på med kroppen och få ett flyt, för det kändes som att det var lite den, att jag rörde mig så långsamt så att på så sätt blodcirkulationen gick ner. Så att det är lättare när man liksom kan springa på ganska enkelt på något lättlöpt. Att få igång blodcirkulationen bättre då. Men när det blir så stappligt på ett tekniskt parti, så fick jag försöka liksom tvinga mig själv till att försöka jobba på med kroppen och få igång den.
Ja, men det är intressant, för att det påminner om när jag hade med Anna Bjerkvik i podden, som är yogi bland annat. Och hon pratade om att, ja, men dels att lyssna på kroppen och att vara med i den och att se vad vill kroppen göra. Men samtidigt också att ibland måste också kroppen bli styrd.
Mm.
Man kan se det som att det finns någon sorts visdom i kroppen, men ibland så är den inte särskilt vis, utan att kroppen sänder signaler som kanske inte stämmer för den som är då tillräckligt tränad i det här fallet.
Mm.
Och att på något sätt stämmer att man behöver liksom vara sträng mot sig själv på något vis.
Mm.
För det kan man ju uppleva ibland att, ja, men kroppen vill ju bara vara lat.
Jo, i den delen av loppet så var det väl lite så kanske. Kroppen vill ju liksom bara vara klar med det här, för nu har vi hållit på länge nog. Men du kan inte liksom stanna, för då är du uppe i ett berg och liksom och så. Nu var det ju varmt, men du skulle kunna vara uppe på ett berg och det är iskallt, och då måste du liksom vara herre över din kropp och liksom ta dig ner. Annars går det väldigt snabbt utför och kan vara livsfara och så. Så det är väl lite både och. Det gäller att lyssna på kroppen och lära sig veta vad olika signaler betyder och sådär.
Det är också i de lägena som man kan börja förhandla med sig själv. Att, jag har sprungit tillräckligt bra. Jag behöver inte bevisa för någon, till exempel.
Mm.
Eller att, men som på gymmet, att 10 repetitioner, ja, men det är ett jämnt och bra nummer. Jag måste spara mig till senare för att jag ska göra ytterligare ett set eller vad det kan vara.
Mm.
Och hur man då kan skilja på de rösterna eller de olika parterna i förhandlingen.
Mm.
Vilken del av en är det som faktiskt försöker rädda livet på en, och vilken del vill bara typ sluta för att det är jobbigt?
Ja.
Har du de olika delarna och vad har du för relation till dem?
Jo, men det där är väl absolut någonting som finns med en underlopp, att man liksom kan, det är inte alltid man har det här lilla sista för att pusha hela vägen in i mål. Det kräver en del utav en att kunna liksom göra det varje gång, och det är inte alla dagar som är den där perfekta när man verkligen lyckas pusha hela vägen. Och ju längre det blir, desto svårare är ju det att få till. 100 kilometer har jag väl lyckats med det flera gånger. Medan 24 timmar så har jag inte riktigt fått igenom det där. Och även inte nu i Sydafrika så kände jag väl att den där lilla sista fanns inte riktigt där. Under sista morgonen så var jag lite för stapplig på de tekniska bitarna, vilket fick mig lite ur balans, och jag lyckades inte riktigt hålla ihop det och tappade ganska mycket på slutet. Men just det där att på något sätt så finns det, när man springer långt, för mig så finns det någonstans en punkt där jag känner att målet är nära. Och då upplever hur mycket jag kan pressa kroppen. Och ju närmare målet jag kommer, desto mer kan jag liksom pressa på och börja jobba. Alltså andas tyngre och veta att jag kommer ta mig i mål.
Jag kommer tänka på en sak. Till exempel under de här 24 timmars loppen och VM på 100 km. För då springer man inte som en rak sträcka, utan man springer på en slinga. Mm. Då måste man ju, så även om man inte ligger jämsides i placeringen, att man typ träffar på andra löpare.
Ja.
Är du liksom helt inne i din värld, eller pratar man med varandra, eller hur?
Ja.
Vad händer under loppet?
Jo, men lite snicksnack är det ju.
Psykningar?
Det kan vara, men inte så farligt. Det är ganska god stämning i de här ultraloppen, tycker jag, överlag. Sen är det väl liksom kanske inte så mycket verbala psykningar. Det är nog mer att man visar med kroppen att man kanske visar sig stark när man är på samma plats och liksom kanske drar ifrån lite extra när man springer om någon. För att den ska liksom... Nej, men man försöker kanske trycka ner deras liksom psyk och inte släppa in dem i matchen liksom genom att bara glida förbi lite sakta, utan man kanske glider förbi med en riktig pondus som visar att ja, men ska du slå mig så måste du ta i liksom. Och då kanske, och där kan det väl bli en mental grej att den liksom, hade han sprungit lite saktare hade jag kanske kunnat försöka tänkt med, men det där var på tok för högt tempo för vad jag klarar av nu. Så att man liksom bryter ner de andra på det sättet.
Men jag kan ju känna igen det där också, hur man då verbalt kan psyka sina motståndare. Men till exempel när det kommer till liksom, alltså brottning och grappling och sådär. Att till exempel man ligger och flåsar i varandras ansikte. Att jag kan liksom så här andas överdrivet lugnt. Typ med näsan, ja. Bara för att visa typ att jag är så otrött just nu. Eller så här, jag är så lugn just nu och jag hör att du ligger och flåsar. Och att det kan påverka en också, såklart. Om man märker att den andra är starkare.
Ja.
Det är ungefär som är, ja, men typ många gånger när djurhannar slåss. Att de behöver ofta inte slåss. För den ena kan bara visa sig starkare och större. Eller det kan räcka med liksom en sammandrabbning, så ger man sig för att man märker att okej. Okay, du är starkare. Och att kanske kan påverka på det viset också när du springer förbi någon. Och nynnar en glad visa. Eller bryr dig inte alls.
Ja, det kanske är mitt nya liksom.
Raj, 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 raj.
Ja.
Vad pratar man om?
Nej, men det är väl liksom omloppet ofta. Liksom hur det känns. Och liksom, oftast är det ganska glada liksom, man är liksom kollegor, eller vad man ska säga, även om det är ett lopp så är det liksom glada miner. Och man kanske är det någon man båda jagar framför, som det är kanske ettan, han som ligger etta, som tvåan och trean jagar. Så att han tillsammans är liksom i, man har samma kamp. Man båda jagar ettan egentligen. Även om vi samtidigt är i en kamp mot varandra. Så kanske fokuset ligger på den som är inte i våran grupp just nu. Och att man kliver ifrån det här konkurrensbiten. Så
det handlar mer om att man tävlar mot sig själv på något vis då, eller? För att när du är här i Kapstaden förra veckan, så att han som vann kom i mål 1 timme 40 minuter innan dig. Så på något sätt måste du känna som, jag vet inte om du får rapporter liksom hur långt framme de andra är. Och att på något sätt måste man kanske förstå det, att okej, men jag kommer inte vinna. Eller tänker du på det överhuvudtaget då?
Ja, men det var en gång under loppet där jag liksom plockade in väldigt mycket på han framför. Jag gick om han som kom tvåa då, eller till slut, vid 96 kilometer. Då var han kvar i stationen när jag kom in. Och han såg totalt slutkörd ut.
Mm.
Jag kom in och var helt avslappnad och liksom lugn och mådde hur bra som helst. Mm. Jag var ju mycket snabbare i stationen och gick ut före honom. Och då drog jag ju ifrån honom till nästa station. Och samtidigt plockade jag in typ 15 minuter på han som låg etta där.
Mm.
Och jag upplevde liksom inte att jag pressade på särskilt hårt just då.
Mm.
Så jag ser det ändå inte som ett misstag jag gjorde eller för resten av loppet. Utan jag försökte ju bara röra mig liksom fortsatt lugnt och liksom smidigt. Och där någonstans då trodde jag väl fortfarande att ja, men det här kan liksom gå hela vägen om jag fortsätter plocka liksom. Sen kom det lite mer tekniska partier och den här avståndet minskade inte och snarare ökade igen. Och någonstans på slutet så kände jag väl det att jag hade inte riktigt det här som krävdes på de tekniska partierna för att kunna liksom pusha det här sista. Och då var det liksom omvänd effekter, att jag kanske accepterade läget jag var i och kanske blev nöjd med en tredje plats på något sätt. Vilket gjorde att jag inte riktigt kunde pusha igenom hela vägen.
Mm.
Men jag tror det var med två mil kvar ungefär. Eller lite mer. Då låg jag väl kanske, jag tror 15 minuter efter tvåan och 40 minuter efter ettan. Och då där någonstans så kändes det väl liksom, ja, men nu är det bara 2 mil kvar och det är väldigt tufft att ta i kapp någonting på det här. Men jag hade väl i alla fall förhoppningen fortfarande att liksom försöka jobba på och liksom inte sluta tro liksom, men det varit lite för stappligt där.
Mm.
Och då till slut var det bara att försöka ta sig i mål så det går liksom.
Du gjorde det med i stil kan man säga i alla fall.
Ja, jo, men det,
man kan väl säga att du vann målgångskampen. Det finns ju inget som heter målgångskampen, men man kan säga att du vann snyggat målgång.
Ja, men det lär man väl säga ändå. Den är jag nöjd.
Jag ska försöka publicera den någonstans så att alla kan få se den. Det är mycket, mycket glädje det.
Ja, det var väl lite både och liksom, att det var väldigt skönt att det var över och att jag ville sprida glädjen. För publiken gav ju liksom glädje och så ville jag liksom ge tillbaks.
Ur mitt perspektiv som jag är väldigt intresserad av sinnet och liksom den inre världen, den inre verkligheten, så måste jag ju fråga, alltså rent symboliskt, springer du från någonting eller springer du mot någonting?
Mm. Ja, ibland brukar man ju säga att man...
Flyr du eller tar du emot ett mål?
Springer ifrån livet. liksom, det, jag vet inte riktigt. Det är väl lite både och.
Mm.
Ibland flyr man väl verkligheten kanske. Mm. Lite som jag har varit inne på. Men samtidigt så springer jag mot nya mål hela tiden.
Mm.
Försöker testa vad kroppen, vad som är möjligt för mig.
Mm.
Och så att det är mot nya mål men flyr verkligheten.
Men som sagt, vad är möjligt för dig då i framtiden?
Ja, jag tror inte jag har uppnått min fulla kapacitet än. Jag har nog en i alla fall en 7-8 år kvar i liksom den här, om man ska tänka elitidrottsdelen i det hela.
Mm.
Så det
var, än så länge. Vad riktar du in mot för mål?
Nej, men dels är jag väl inte klar med 100 kilometer. Där finns det väl liksom svenska rekord att slå. Och sen är det 24 timmar, så har jag väl inte riktigt, jag känner inte att jag har fått till det än. På Och där känner jag väl att jag har mycket högre kapacitet än de flesta andra som håller på med det i Sverige. Sen skulle de kunna liksom lyckas, om de får till sitt lopp så kan de liksom lyckas också. Men jag tror att jag har, utöver vilka som håller på med 24 timmar, så har jag en liksom en snabbare bakgrund och liksom på något sätt en högre kapacitet. Men samtidigt så möts man någonstans på mitten när det blir längre och långsammare och kroppen ska hålla liksom längre, och kan man klara av och liksom mata på i det här långsammare tempot i en längre tid, så det behöver inte betyda att snabbare alltid är bättre liksom. Men ja, sen framtida, det liksom, fortsätta springa i berg vill jag också göra, så det är väl lite att man slits mellan vad som är roligast för stunden. Jag kommer nog fortsätta att mixa lite, för att jag liksom, skulle jag bara gå in i 24 timmars och 100 kilometers löpningen, så tror jag att jag lättare skulle tröttna på liksom träningen och liksom, och inte få det här äventyren och liksom som bergslöpningen ger en. Och upplevelserna, det är mer än bara tävlingen och liksom tiderna. Som nu på loppet så såg jag liksom en ganska stor katt, ett kattdjur, en crackle heter det, mitt i natten liksom. Jag lyste upp på en liten bergsväg bredvid en grusväg, och där lyste två ögon emot mig och en stor lurvig svans liksom. Så det,
wow, så är det typ ett rovdjur eller rovdjur, ja, men rovdjur är det såklart, men det var en rolig fråga. Men alltså ett typ en
jag kan tänka som en lokatt ungefär.
Oh fan.
Så men med lång svans.
Jag sitter och parallellgooglar här. Ökenlon, en ökenlo är näst efter puman underfamiljens tyngsta medlem. Så att det är ingen liten kissekatt.
Nej, lite större.
Det måste vara lite udda att bara ryckas ur sin upplevelse där.
Ja, men det ger lite mervärde till liksom upplevelsen att man mitt i allt så är man med om liksom sådana saker också.
Elof, tack så mycket för att du ville vara med i 1, 2, 3 öppna ögonen.
Tack så mycket. Det var kul att vara med.